Du lyssnar på Radio Nola Skogs som sänder på 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs.
Kära lyssnare, idag ska Finland vara i centrum. Ett Finland som i år fyller 100 år som en självständig stat och födelsedagen är den 6 december. Idag ska jag som heter Carl Ingberg ge mina synpunkter vad som är mitt Finland och vad jag tycker är den största skillnaden mellan Sverige och Finland. Men flera röster ska komma till tals. Jag har därför samtalat med Taina Rintamäki som är ordförande i Finska föreningen och även samtalat med Lena Salminen som är en pensionerad kulturarbetare som har jobbat i Örnsköldsvik. Finland firas också i Örnsköldsvik med ett väldigt variationsrikt program. Ett program som har utarbetats av olika föreningar tillsammans med Arkenbiblioteket och andra representanter från Örnsköldsviks kommun. Och programmet finns i sin helhet på Arkenbiblioteket. Vi kommer alltså inte att göra någon historisk genomgång. Men ni behöver inte bli besvikna för det. För den 16 november kommer Senioruniversitetet att anordna en föreläsning av Esko Melakari som föreläser om Sveriges och Finlands gemensamma historia från vikingar till idag. Där får vi något att bita i. Tills ni får denna genomgripande presentation av Melakari får ni nöja er med våra berättelser om Finland. Jag är uppvuxen i Finland i Österbotten och är så kallad finlandssvensk som nu bott över 45 år i Sverige. Jag, Taina och Lena hälsar er välkomna till dagens program eller som man säger på finska Toivotante tervetulleeksi. Och jag börjar med något som är viktigt för oss alla tre, nämligen finsk musik. Och den första låten heter Niin kuin meren hiekka och sjungs av Laura Voutilainen. Och om jag nu gör en fri översättning så skulle jag säga någonting i stil med att landet är öde och stilla på morgonen. Man ser endast måsarna som cirklande söker efter en glimmande pärla. Och den som vågar gå ut i vågorna, han vinner den. Som en sand eller grus, som gruset i havet är mina tårar som aldrig torkar. Så mycket som sanden eller gruset i havet är min längtan efter dig. Ja, det är en del av sången, men här får ni höra den på finska och njuta.
Autio on aamujen maa ja vain lohkien voi nähdä kuin etsien. Helmeä niin kimmeltävää, jonka kerran saa. Vain hänken aaltoihin käydä uskaltaa. Niin kuin meren hiekka. Voisi
Ja, Finland är ett litet land. Folket är litet. Det finska språket är litet. Ute i den stora världen är det inte många som förstår finska ifall man inte flyttat hemifrån och hållit fast vid sitt språk. Vilka bor då i det lilla landet? Ja, i Finland bor idag cirka 5,5 miljoner finländare. Av dessa är de flesta finnar, cirka 92,4%, och finlandssvenskarna 5,6% och samer några tusen. Invandringen till landet är cirka 30 000 per år. Och i jämförelse med Sverige bor här enligt 2016 års statistik cirka 154 000 personer som är födda i Finland. Och räknar man med de som är födda i Sverige med finskt ursprung blir det över 400 000. Jag anser i alla fall att de som föds i Finland får vara beredd på dramatiska förändringar kan inträffa. Det gäller min generation och kanske ännu mer tidigare generationer, men kanske även kommande generationer. Detta innebär att det finns en införlivad krisberedskap hos gemene man i Finland. Vårt öde har tvingat oss att klara av flera svårigheter på egen hand jämfört med Sveriges befolkning som stått utanför krig de senaste 150 åren. I det perspektivet är det inte konstigt att när Finland sjunger så blandas dur och moll på ett säreget sätt. Eller som Lars Huldén, en känd finländsk författare, uttryckade: molltonen är till för hjärtats glädje. I yraste dur målas de sorgligaste tragedier. Så är det i folkdikten och så är det i sångerna som folket dansar idag. I Finland dansar man med egna steg, även om ursprunget eller originalet kommer utifrån. tangon, som får väl betraktas som nationaldans, som en nationaldans. För varje år kröner man en tangokung och tangodrottning på tangomarknaden i Seinäjoki. När man i Sverige har allsång på Skansen, så dansar vi i Finland. Men den finska tangon har ett lugnare temperament, men kanske mörkare glöd jämfört med den eldiga argentinska tangon. I Finland har man också en egen variant av foxtrott som kallas humpa. Ordet humpa uppfanns av Antero Alpola, som använde det första gången i ett radioprogram på 1950-talet. Och enligt Wikipedia härstammar det ordet från oktoberfesten i Tyskland, där människor använde ordet för att beskriva en viss typ av musik. Det här kanske ändå tillhör kategorin onyttigt vetande, men det kan ju ändå vara lite intressant. Det finns olika former av humpa, och om jag gör det lätt för mig så säger jag att dansen sker i gungande växelvis ett steg per taktslag, likt one step. Och en annan typ som är besläktad med two steps med rytm, har rytm och rörelse från samba och vals. Och musiken bärs ofta fram med en berättande text. Ja, jag hoppas ni fick lite grepp om de här olika humpa-varianterna. Här kommer i alla fall ett smakprov på humpa. Jag måste också erkänna att organiserad förflyttning till musik är inte min talang, men jag tycker väldigt mycket om att lyssna på musik. Och här får vi höra Pieni hetki av Esko Rahkonen. Och om man ska säga något svenskt i det, så motsvarar det, om man ser till textens innehåll, till den här svenska låten av Povel Ramel, Underbart kort. Men nu får vi höra Pieni hetki med Esko Rahkonen.
Hetken pienen, hetken pienen elämässä saa kai joskus ehkä antaa. Katse paljon sanoo, ehkä jotain anoo, hetken pienen saa. Hetken pienen, hetken pienen elämässä onni meidät joskus kohtaa. Silloin silmän loisten niin kuin päivän paiste, hetken pienen saa. On. Nyt täytä malja elon sekä juo. Ken joskus onnen saavuttaa, se kestää saisi hetken ikuisen. Elämältä milloin paljon halutaan, hetki kallis olla voi. Hei ja tää hetki on pieni hetki elämä. Joskus ehkä antaa, katse paljon sanoo, ehkä jotain anoo, hetken pienen saa. Hetken pienen elämässä onni Suomi meidät joskus kohtaa. Silloin silmäin loisten niin kuin päivän paiste hetken pienen saa. Hei ja tää hetki vieni on, nyt täytä malja elon sekä juo. Ken joskus onnen saavuttaa, se kestää saisi hetken ikuisen. Elämältä milloin paljon halutaan, hetki kallis olla voi. Hei ja tää hetki on pieni hetki elämää.
Ja det här var ju då pieni hetki med Esko Rahkonen. Och nu ska vi gå över till att höra på Lena Salminen när jag, vad hon har för tankar och berättelser om Finland.
Jag sitter nu hemma hos Lena Salminen och hon har lovat berätta om sina tankar och ge oss några berättelser om Finland. Och jag är ju väldigt glad att du tackar ja till den här pratstunden. Och jag tänkte att vi gör det som ett litet samtal. Och då kan det komma både på finska och svenska. Så att vi får se lite grann. Och den första frågan, förut bodde du i Finland och så flyttade du till Sverige. Kan du ge lite berättelser om vad som gjorde att du flyttade till Sverige?
Ja, jag bodde i nära Tammerfors, Tampere som vi säger. Och jag var hemma med 3 barn och pengarna räcker inte till riktigt. Med bara att en arbetare. Och sen bodde vi ett hyreshus. Och en familj i samma hus fick främmande från Sverige. Och de berättade hur bra de har. Och vi tänkte till. Och det hände så att både de och vi flyttade till Sverige. Och vi tänkte att vi ska bara vara några år. Men nu har det gått nästan i 50 år. Och vi bor kvar här. Mannen, min man, barnens pappa, har flyttat tillbaka. Han gillar det. Han blir aldrig riktigt hemma här.
Nej. Och det är långa år i Sverige då?
Jo, det tänkte man inte i början. Nej. Det tänkte man inte i början, nej.
Men när du tänker på Finland, vad tänker du på då? Nu har man, om jag uttrycker det lite omständigt, så när man som far från, vi kommer ju båda från Finland, nu ser man ju tillbaks på med ett avstånd och vad tänker du på när du tittar tillbaks på Finland då? Vad väcker det för idéer eller tankar eller berättelser?
Ja, naturligtvis man måste säga att 5 år när man kom till Sverige, man fattade ingenting. Man är nästan borta 5 år, då behöver man hela tiden krafterna hur man klarar i vanliga liv.
Mm.
Och nu när man har blivit äldre, jag känner att jag är mera, jag letar efter i finska kompisarna och finska föreningen.
Mm.
Men hela den här uppväxten, man känner den här melankolisk musik från Finland. Kanske kriget har så påverkat i finlandare.
Mm.
Och man minns att alla gamla tiden, alla gamla människorna pratade om kriget.
Mm.
Men vilken tur att det har varit så bra nu.
Mm. Mm. Så att när du tittar tillbaka så framstår Finland lite melankoliskt i förhållande till Sverige, kan vi säga så?
Ja, det kan. Men min styrka också kommer den här våra nationalepos Kalevala.
Ja.
Som man kan läsa att redan då, 1800-talet, människorna klarar sig tillsammans.
Mm.
Alla de här svåra situationen. Och nu man måste säga att de här svåra situationen i Sverige, de har så ändrat sig. Nu kan man lite svenska kultur och man tar framåt i musiken, böcker, litteratur. Man tar emot och vara med helt annorlunda i svenska samhället som tidigare.
Mm.
Men Finland, man fortfarande tänker, vad har jag gjort till mina föräldrarna att lämna dem?
Mm.
Nu när jag är äldre.
Mm. Så att, ja, nu är det mera tankar kring att nu lämnar du dina föräldrar mer, men här i Sverige kunde du hjälpa till med.
Ja. Och sen, jag minns när jag satt hemma och sen jag tänkte, åh, jag längtar efter till Tammerfors. Varför jag kan inte gå på gatorna bara där?
Mm.
Och sen jag gick dit och gick gatorna och sen det inte en enda människa. Då tänkte jag, vad gör jag här? Jag sände inte den här hemma. Att jag vet inte, är det den här Östersjön? Onko se tämä laivamatka Suomesta Ruotsiin, joka on niin kuin mun side sinne Suomeen ja sitten suomen kieli?
Jaha, alltså att är det den här resan mellan Sverige och Finland som blir det som binder det?
Jo, det binder och sen det suomen kieli. Suomen kieli on niin suuri lahja, jonka mä olen pystynyt antaa lapsilleni, mutta en lasten lapsilleni ja siitä minä olen itselleni vihanen.
Jaha.
Tänä päivänä.
Och vi kanske gör en översättning här, får vi se om du godkänner den då. Alltså att det finska språket betyder väldigt mycket och blir viktigare ju äldre du har blivit. Och kontakten med finska vänner blir viktigare. Och att du har därför också sett till att dina barn pratar finska, men att du inte gillar att du glömde att lära dina barnbarn finska. Mm. Godkänner du översättningen?
Ja, jag godkänner översättningen.
Vad bra.
Ja.
Så att om jag sammanfattar så, den största skillnaden som jag uppfattar mellan, du säger då, mellan Sverige och Finland, det är just den här, vad ska jag säga, grundmentaliteten. Att i Finland så märks melankolin, den kommer fram i litteratur, den kommer fram i musik, den kommer fram i film. Att det som du hämtar styrka nu, det är då Kalevala som då ger dig styrkan genom att läsa Kalevala, som visar på, vad ska vi säga, det är ju kanske den första bok som på något sätt återupprättar finskan i Finland. Det är ju så att det blir en återupprättelse. Du får styrka av att läsa Kalevala. Kan vi säga så?
Ja, det kan man säga så.
Ja. Och om vi då tänker på, vi var ju inne på musik. Vad skulle du önska dig för musik till dagens program?
Ljuvliga ungdomarna.
Ja, Kultainen Norros.
Kultainen Norros.
Mm. Och vi tar den på finska så att det blir ordentligt. Då ska jag säga tack till dig, Lena.
Lapsena tuntenut murheita en, riemuja vain kohdata sain. Siksi kai aika tuo onnellinen säilyykin muistelmissaan. Ei kultainen nuoruus jää unholaan, vaan muistoissain jälleen sen luokseen. päivinä nuoruuden onnellisen. Kohdata sain rakkahin vain, hetkeä tuota mä unhoita en. Muistoissain säilyy se aina. Ei kultainen nuoruus jää unholaan, vaan muistoissain jälleen sen luokseen saan. Ei kultainen nuoruus jää unholaan, vaan muistoissain jälleen sen luokseen saan.
Ja, det där var då Lena Salminen, och jag gjorde ju även hembesök hos Taina Rintamäki. Och nackdelen med hembesök är väl att ljudkvaliteten kan variera jämfört med ljudet från studion. Men hur som helst, här kommer Taina med sina berättelser och sina tankar och sin musik.
Ja, jag sitter nu här och pratar med Taina Rintamäki, och vi kommer väl att föra ett samtal om varför Taina kom till Sverige och hur hon tänker kring Finland och vad hon känner som största skillnaden mellan Sverige och Finland. Men om vi börjar med varifrån i Finland kom du?
Ja, jag kom från Vasa.
Ja, så Vasa.
Ja.
Ja, då har du ju full koll på Närpes
där jag kommer. Mm. Ja. Och eran dialekt.
Ja.
Det måste jag säga.
Ja.
Den är inte den lättaste.
Den är inte den lättaste, men det som är intressant med den i dialekten, det som jag hörde läste om för något tag sedan, det var en av anledningen till att operation Stella Polaris som ju innebar att man skickar hemligt material och signalspanare över till Sverige när freden blev klar mot Sovjet och man var rädd att Ryssland skulle invadera Finland. Det var just att man har en så förfärlig dialekt i Sverige, i Närpes, att man skulle avslöja eventuella spioner. Så det var en fördel med den dialekt du kände till.
Ja, precis.
Och när du kom till Sverige, vart kom du då?
Vi kom till Örnsköldsvik.
Yes, direkt.
Ja, men det var ju så här att pappas kusin bodde här redan.
Ja.
Och det var ju den tiden de behövde folk till Hägglunds och Moda. Men ja, det var närmast Hägglunds som gällde för pappa. Och såklart så nyfiken som de var, inte var det så hemskt flott i Finland att skulle inte kunna fara någon annanstans. Och åtminstone så länge tills man kom på fötterna.
Ja, men vilket år var det?
Det var 1965.
Ja.
Och det var i augusti.
Augusti. Och sen?
Och så kom vi hit, pappa och jag och mina syskon. Mamma stannade i Finland för hon hade fått bebis just då, så ville hon vara där tills vi hade fått liksom ordning, lägenheten och allting.
Ja, men då hade du gått ut skolan?
Då hade jag redan gått ut skolan, ja. Och min tanke var inte alls att jag skulle ens fortsätta att gå i skola.
Nej.
Vilket har hänt senare.
Ja,
nog.
Ja.
Man skulle, och sen var det ju det där att vi pratade finska hemma i Finland.
Ja.
Fast pappa var finlandssvensk och mamma hade varit krigsbarn. Så hon pratade, ja. Så hon kunde ju prata svenska då.
Ja.
Så för henne var det ju ingen match att komma hit till Sverige.
Nej.
På det sättet.
Mm.
Men vi ungarna, vi kunde ju inget.
Nej.
Ja, såla i salt och malla för malt och sånt där.
Ja,
men va, hur långt kommer man med det? Inte någonstans.
Ja.
Det var lite svår tid från början.
Ja.
Och hemlängtan hade man.
Jag tänker också på att här i Örnsköldsvik hade ju varit ordförande för finska föreningen.
Och distriktsföreningens ordförande har jag varit.
Ja.
Och jag har varit, ja det blir 25 år nu, november, december.
Men jag tänker på när du som ordförande i finska föreningen, då får du väl också reda på vilka behov eller vilka frågor som kan vara väldigt viktiga för Sverige-finländerna om vi tar det på det.
Ja. Ja. Och det är sant. Nu är det ju så här att vi har arbetat 2-3 års tid för att vi ska kunna få den här förvaltningsområdet. Och jag måste säga att vi har tagit det på fullaste allvar.
Mm.
Det har inte varit för finska föreningens skull, utan det har varit för alla som är från Finland eller... Det gäller alla finländare.
Men om man säger så här, en del lyssnare kanske inte vet vad förvaltningsområde betyder i det här sammanhanget, så kan du säga lite om det?
Idag så har vi lagliga rätter.
Rättigheter?
Ja.
Ja.
Vi har vissa rättigheter för våra barn som går i förskolan.
Mm.
Som är väldigt nära mitt hjärta såklart.
Mm. Mm.
Och sen är det ju våra äldre.
Mm.
Ja. Som
kan behöva betjäning på finska.
Som behöver.
Mm.
Men de är så stolt att de kan aldrig visa det att jag behöver någonting. Mm. De kommer inte att kräva någonting om inte vi som är yngre.
Mm.
Hjälper dem och talar om åt dem att du har rätt till det. Du har arbetat, du har betalat skatt och du har fullt.
Mm.
Du har rätt till allt det här.
Så förvaltningsområdet är som en garant för att finskspråkiga får den vård och omsorg eller skola som man kanske inte kände till att man hade rätt till.
Det är ju det som lagen säger,
ja,
att vi har rätt till.
Mm.
Så varför ska vi inte använda de rättigheterna då? Som vi...
Ja, men vad bra. Vi ska se. När du, om vi hoppar lite i frågorna så här.
Mm.
Nu har du ju bott många år i Sverige och när man tittar tillbaks till Finland så... Är det något som du tycker, ja det här är annorlunda, det här är skillnaden mellan Sverige och Finland, är det någon specifik sak som du tänker, eller fenomen som du tänker att jaha, det här skulle aldrig hända i Finland eller så här?
För mig är det ju väldigt viktigt just det här mat och matkultur.
Jaha.
Det är ju det som jag är titta med kritiska ögonen när jag far till Finland och när jag är i Sverige och jämför det och
ja.
Så jag måste säga att där är en sak som är väldigt viktig.
Ja.
Sen är det
men
ju...
vad är det du tänker på då som är skillnaden?
Ja, alltså vad som är viktigt matvägen.
Ja.
Sånt som vi får i Finland men som finns inte i Sverige. Sverige vet inte ens vad det är för någonting.
Och då exempel.
Ja. Ja, vad skulle jag kunna ta då? Det finns så mycket.
Ja.
Vi behöver inte gå någon längre än tänka på de här karelska piroger.
Nej.
De är gudomligt härliga. Det rakt smälter i munnen när man tänker på det.
Mm. Och korv tycker jag.
Korv.
Finland är ett korvland tycker jag. Och precis. Sverige är ett ostland.
Man, från början när man kom hit, så när man åkte då till Finland, så var det ju vansinnigt mycket med korv och skinka och sånt som man köpte med sig när man kom då från semestern och tillbaka.
Och när du pratar, eftersom jag ju är från Österbotten, så kommer jag ju tänka på också såna här saker som socker och kanelskorv. Det får man ju inte tag på här, men det är ju lite speciellt.
Ja.
Väldigt gott. Då.
Precis.
Ja.
Precis.
Så, ja, men då, där är en skillnad. Ja.
Och sen också när man tänker så här att när man är med i Finland på någon begravning eller bröllop eller konfirmation eller ja, såna här lite festligare, begravning är ingen fest, men de andra, så där ser man också stor skillnad.
Och vad vill du säga är skillnaden?
Ja, skillnaden är ju det att från matmässigt så är det helt annorlunda.
Ja.
I Finland är det väldigt mycket utav det här att det beror på varifrån du kommer. Om du kommer från Vasa eller om du kommer från Kauhajoki eller om du kommer någonstans norra Finland, så maten är annorlunda. Deras festmat är annorlunda.
Regionala skillnader.
Jajamän.
När du pratar så här, så tänkte jag också när du pratar om fest och, ja, begravning, eller det jag ibland tänker på, att man i Finland är kanske mer, alltså högtidlighåller lite mer.
Ja.
Att om det då är bra eller dåligt, det kan man diskutera, men det är en skillnad.
Det är en skillnad.
Att man har en mer, vad ska jag säga, formell eller stilfull hållning tycker jag.
Ja.
Alltså, men det, ja, håller du med om
det? Ja, jag håller med om fullkomligt.
Ja.
Det är så. Men när man väl liksom kör ut från båten, då är det som en annan luft. Det är som att luften skulle bli annorlunda.
Men om jag, det kanske är därför, när du säger så här, så stämmer det ju lite med andra jag har pratat med.
Ja, precis, ja.
Så det kanske är just det här mötet med sitt ursprung som aldrig går ur.
Ja.
Okej, men om vi går vidare i manuskriptet mitt här, va, då kommer vi in på det här med att du ska också få önska någon musik. Har du hunnit fundera på något som du vill höra på?
Ja, det är en väldigt lite egentligen den där finska musik som säger någonting åt mig. Men vad jag vill höra varje gång när jag far till Finland, så att de spelar med dragspel. Och då tycker jag om biten som heter Varisevatledet.
Och vem, vet du någon artist? Och,
ja, det är ju dragspelsmusik.
Ja, ja.
Och
Ahvenainen
till exempel spelar jättefint.
Ja, men då får vi hoppas att vi kan få fram den musiken. Hörde du, jag vill nu tacka dig för att jag har fått den här pratstunden med dig. Thank you.
Ja, det här var ju då Tainas önskemusik, Varisevat lehdet, som betyder fallande löv. Och tyvärr var det inte Veikko Ahvenainen som spelade, utan Paul Norrback. Och om man då, som jag, har en viss förkärlek, fornyttig kunskap, så kan jag ju säga så följande att Paul Norrback komponerade den här låten när han var 16 år, ganska ung. Och han hade premiär som 8-åring på motsvarande Folkets hus i Perälä. Alltså inte så långt från Tainas hemort Vasa. Det där var alltså onyttigt vetande. Okej, nu tänker jag gå in på året 1995. För 1995 lossnade för Finland. Om Sverige stod stilla när Ingemar Stenmark åkte ut för, så stod Finland stilla våren 95. När Finland för första gången var i final i ishockey-VM. Dessutom i final mot Sverige. Det var nästan obegripligt om man betänker att tidigare hade Finland ofta hamnat på den där förhatliga fjärdeplatsen, eller i bästa fall brons, och nu var man i final. Glädjen och firandet var stort i Finland. Och Sveriges kampsång, Den glider in, blev så populär i Finland att låten gick upp på de finska singellistorna. Sen kan man undra om man ska se det som en ironi eller ett uttryck för fint samarbete med Sverige och Finland. För det finska landslagets huvudcoach var ju Kurre Lindström, känd svensk hockeycoach. Och han lyckades ju skapa både en laganda och ett självförtroende som ledde till VM-guld. Ekonomer i Finland skulle senare identifiera hockey-VM som en vändpunkt. Lågkonjunkturen byttes till framtidshopp. Finland gick med i EU och Nokia började framställa mobiltelefoner. Johanna Koljonen formulerar denna händelse mycket fint i en artikel skriven 2016. Med orden: vi lärde oss en ny berättelse om vårt eget land. En berättelse där vi inte alltid var de som bet ihop och stod ut. Om vi kunde vinna hockey-VM skulle vi också kunna vinna Eurovisionen, vara världsbäst på telefonen. Vi kunde med andra ord vara med i matchen. I Finland och delvis också här i Sverige pågår eller har pågått en filminspelning just om det här VM-året 1995. En stor film som handlar om Finlands första VM-guld. Filmens producent Jarkko Hentola berättar i en djup att filmen handlar om vilken betydelse 4-1-segern mot Sverige hade för det finländska självförtroende. Och rent historiskt har inte Finland vunnit så stort sedan man lyckades bevara självständigheten i i andra världskriget. Och den här filmen som jag nu pratar om, den ska då ha premiär i slutet av jubileumsåret. Ja, den kan, ja, det borde bli ganska snart med andra ord. Och därför tänkte jag nu som avslutning på året 1995 att vi lyssnar på den här musiken. Den glider in. Här sjungen då av en känd finsk artist som tyvärr inte lever längre, men som heter Kirka. Så här kommer Kirka med den glider in. Ja, det där var Kirka med Den glider in. Jag tänkte nu avslutningsvis ge lite mer personliga åsikter eller tankar kring vad Finland betyder för mig. Och det kanske är skäl att ge en kort bakgrund. Jag är, som jag har sagt tidigare, finlandssvensk som har levt de första 20 åren i det tvåspråkiga Finland och över 45 år i Sverige. Och för länge sedan, och jag kommer inte ihåg om det är 20 eller 30 år sedan, var jag i Haparanda. Jag minns att jag gick omkring i staden och förvånades över att jag trivdes så bra och hade ett så starkt välmående inombords. Jag var förvånad över min egen sinnesstämning. Jag kände ju inga människor där. Landskapet påminner ju i och för sig om min hemtrakt, att det är relativt jämnt, inte kuperat som Örnsköldsvik. Men det räckte inte. Jag har ju bott både i Piteå och Umeå, och där finns ju samma likheter med slättlandet Österbotten. Det var nog mer. Och det kom jag på efteråt. Det var att jag översköljdes av två olika kulturer mitt i vardagen. Den finska och den svenska. I mina tankar och känslor så slungades jag tillbaks till den tid när jag arbetade i en affär i Kristinestad, där den ena kunden betjänades på svenska och den andra på finska. Då blev det klart för mig att mitt Finland är tillgången både till det finska och det svenska. Och det är det som jag tycker berikar mig. Ett exempel får belysa min tanke ytterligare. Filmstudion anordnar här i stan den 25 november en öppen filmvisning med finsk tema. En av filmerna heter Ingen riktig finne, och på finska heter samma film Laulu koti ikävästä, som ordagrant betyder sången om hemlängtan. Jag tycker att de olika filmtitlarna ger olika ingångar, eller olika känslor aktiveras av de olika titlarna. Och jag tror att det är just det som är mitt Finland. Att få ta del av de här olika ingångarna och på så sätt vidgas min värld. Det är också en av anledningarna till att jag är medlem i Örnsköldsviks finska förening. Jag vill ha kontakt med det finska och samtidigt värna om min finlandssvenska identitet. Jag har således två hemländer, eller fosterländer, eller hur man ska säga. Och det är som att ha två barn. Barnen är sinsemellan olika, men man älskar dem båda. På samma sätt är det med Finland och Sverige. Båda finns i mitt hjärta. På samma sätt som jag tror att det är för er som lyssnar också. Ens ursprung försvinner aldrig. När slutar en skåning vara skåning? När slutar en norrbottning vara norrbottning? Ja, så kan man ju grunna över. Programmet går mot sitt slut, och eftersom jag inte är någon ungdom längre och årstiden är höst, så har jag valt att avsluta med höstvisa som här framförs av Anke Lindqvist och Cumulus. Tack för att ni har lyssnat.
Egen hem på mycket lång, och ingen har jag mött. Nu blir kvällarna kyliga och sena. Kom trösta mig en smula, för nu är jag ganska trött. Och med det så förfärligt alena. Jag märkte aldrig förut att mörkret är så stort. Går och tänker på allt det där man gjorde. Det finns så mycket saker jag skulle sagt och gjort. Och det är så väldigt lite jag gjorde. Skynda dig, älska dig, skynda att hälsa. Dagarna, morgna, minut för minut. Tänd våra ljus. Det är nära till natten. Snart är det blommande sommarens slut. Jag letar efter någonting som vi kanske glömde bort, och som du kunde hjälpa mig att finna. En sommar går förbi, den är alltid lika kort. Den är drömmen om det man kunnat finna. Oh, kommer kanske någon förrän skymningen blir blå, innan ängarna är torra och tomma. Kanske hittar vi varann, kanske hittar vi då på något sätt att få allting att blomma. Skynda dig, älska dig, skynda att älska dagarna, morgna, minut för minut. Tänd våra ljus, det är nära till natten, snart är det blommanen som har slut. Nu blåser storm där ute och stänger sommarns dörr, det är för sent för att undra och leta. Jag älskar kanske mindre än vad jag gjorde förr, men mer än du någonsin får veta. Nu ser vi alla fyra kring höstens långa kust och hör vågorna vilsamma vandra. En enda sak är viktig, och det är hjärtats lust, och att få vara samman med varandra. Skynda dig, älska dig, skynda att älska, dagarna, morgna, minut för minut. Men våra ljus, det är nära till natten, snart är den blommande som.
Bedragarna resumé. Det man vid utfrågningar av paret Karlsson, sågverksarbetaren Flodin och den gamle Vidén kommer fram till är att den mördade Nils Bolin var illa omtyckt och lat. Och så fick vi möta Hillevi igen. Hon som inledde ett förhållande med en man som är förlovad med Kajs Klara Morell. Hon upptäcker att mannen i fråga har lämnat Sandslån och begett sig till Örnsköldsvik. Bedragarna, avsnitt 6. Taxichauffören smålog när han körde fram till rådhuset där far och son Morell väntade. Det var tidigt på morgonen. Bra körning, flåsade han genom den öppna vindrutan. Mycket bra, mycket betald spilltid. På skattebetalarnas bekostnad, sa Erik. De skulle till Bjästa. Det var för långt att cykla. Bilen var en kapitän och taxichauffören av äldre datum. Han bar en skärmössa med ett örnemblem djupt neddragen i pannan. Han hade sjunkit ner i förarsätet som om han aldrig skulle kunna ta sig upp därifrån och andades tungt. Erik gav en ungefärlig adress och de slog sig ner i baksätet båda två.
medan bilen sökte sig uppåt mot riksvägen, ner mot Ås och mot Bjästa, där norsken som hette Gundersen bodde. Det var ett flerfamiljshus med en länga utedass framför en öppen plätt med piskställningar och två cykelställ fyllda med cyklar. En bastant kvinna med nedhasade strumpor över kraftiga åderbrocksben slog på en matta som om det var en illasinnad fiende hon skulle förinta. En pojke med händerna i byxfickorna stod vid ingången som om han bevakade den. Taxichauffören, en skylt berättade att han hette Emanuel Svedberg, bromsade in och släppte av polismännen. Jag väntar väl, sa han. Erik nickade. Hur länge blir det? Jag kan inte säga. Du kan söka upp ett konditori. Vi säger en timme, sa Erik. Tror han id stiga ur bilen, sa Karl när de börjat gå. Han tutar nog på servitrisen, sa Erik. Pojken stod kvar vid dörren och halade fram en cigarett ur ett skrynkligt bojpaket. Åderbrockskvinnan med mattpiskan slog och slog. En stank av urin, fisk, cigarettrök och något obestämbart slog emot dem i hallen. På en tavla angavs 9 namn på 3 våningar. En Gundersen skulle bo på andra våningen. Trätrappan var sliten, mörknad och urgröpt i mitten av flitig användning. På väggen hade någon ristat in: Kilroy was here. Över hallen var fönsterlös och mörk. Erik sökte en strömbrytare men fann ingen. Men efter ett tag kunde de urskilja 3 dörrar, och efter att ha kisat på de alla 3 knackade Karl på den mittersta. De fick vänta innan den försiktigt öppnades av en flicka i 10-årsåldern med hängande hår och glåmig hy. Gundersens, sa Karl. Hon svarade inte utan tittade bara uttryckslöst på dem. Har vi kommit rätt, sa Karl. Är det hos Gundersens? Vem är det? Hördes inifrån lägenheten. Flickan vände sig om och snart dök en Karls skalle med lockigt hår på sidorna upp i dörröppningen. Vad är de? Sa ägaren till huvudet. Gundersen, sa Erik. Jo, sa mannen. Får vi komma in, sa Erik. Vi kommer från polisen. Han hade väntat sig ett jakande svar, en nick eller möjligen en huvudskakning, men han hade inte väntat sig vad som hände. Gundersen svepte iväg flickan så att hon ramlade in i lägenheten och slog igen dörren. De hörde ett klick och förstod att han låst. Men snälla ni, skrek Erik, vi vill bara tala med er. Kan han komma ut, sa Karl. Spring ut, det kanske finns stege. Erik slet i dörren, han sparkade på den och kastade sig med all kraft mot den, men den gav inte vika. Karl rusade ner för trappan. På gården slog kvinnan på en ny matta, men den rökande pojken hade försvunnit. Ingen stege på framsidan kunde Karl se, så han sprang mot baksidan. Och där mellan fönstret hängde en rostig brandstege, och mitt på stegen var en man med lockig hårkrans på väg ner. Han var mitt på och klättrade med ryggen mot. 3 pinnar upp vände han sig om och fick syn på Karl som stod bredbent med dragen sabel och blev stilla. Medan han tycktes fundera på vad han skulle göra, brast pinnen han stod på Gundersen, om det nu var han, tumlade baklänges ner från stegen framför fötterna på Karl Morell. Rummet de satt i var ödsligt tomt. Ett bord och 4 pinnstolar var det huvudsakliga möblemanget. En slokande pelargon vantrivdes i fönstret. Stein Gundersen, han hade sagt att han hette så. Och den lilla flickan var den enda förutom polismännen i rummet. Gundersen hade kvicknat till fort och hade inte gjort flera flyktförsök. Flickan hade inte sagt något. Hon satt hopsjunken nu på en av pinnstolarna en bit från de andra 3. De hade förhört honom om Nils Bolin. De hade frågat honom om Luffan Lundberg. De hade frågat om det var misshälligheter under slott. De hade bett honom säga något om de andra i slotten, om Vidén och Flodin och Paul Karlsson och om bonden Kurt Hildingsson, utan att ha fått några besked som kunde hjälpa dem. De hade frågat och frågat men inte fått särskilt många svar som gav någonting. Först efter en halvtimme sa Erik: någon mördade Nils Bolin, var det ni? Självföljligtvis inte, svarade Gundersen. Varför skulle han göra det? Han kände ju honom inte. Den enda som han kände där var Hildingsson själv, som han arbetat åt i många år. Inte som anställd, men när han behövdes. Det var slotter och skördarna och det var skogen ibland. Det var det enda arbetet han hade, så av det blev man ju inte fet. Då svepte han med handen runt det tomma rummet. Frun var död och det enda han hade var dottern, som det var något fel på. Men att han skulle ha slagit ihjäl Nils Bolin var det väl ingen som kunde tro. Varför sprang ni? Sa Erik. Gundersens sorgsna ögon blev om möjligt ännu ledsnare. Jag har varit med om det förut, sa han, att polisen kom. Det var väl så att jag blev rädd, jag liksom återupplevde det som hände då. Vad säger man, instinkt? Eller ja, jag vet inte, jag tänkte inte klart. Flykt bara, det var det enda. Förut, sa Karl. Han ville inte prata om det, sa han. Det var för smärtsamt. I Norge, sa Erik. Under kriget, sa han, Gundersen till slut, tysken, SS. Han satt länge och funderade, lika hopsjunken som dotter. Det var på natten det kom och förde bort med tortyr, grin i 2 år. Han vände sig om och tittade på sin dotter. Hon satt med öppen mun, men det såg inte ut som om hon lyssnade på vad han sa. Det rann säckel ur hennes mun. Nej, jag kan inte tala om det, men det var som då. Nej, ni sa polisen, jag tänkte inte klart, det var därför. Han böjde sig framåt. Och det lät som om han snyftade, men så rätade han på sig och såg Erik i ögonen. Nej, inte har jag tagit ihjäl någon. Det har jag inte. Jag ska ner till Hildingsson igen, sa Erik. Det blir väl skördarna, sa Gundersen. Ni ska ha tack, sa Erik. Om ni kommer på något som Bolin eller om Bolin eller kanske Luffan, så hör ni av er till mig. Det ska jag, sa Gundersen. Taxichauffören satt i bilen framför huset, inkilad i sitt säte. Kvinnan med matpiskan hade slagit klart. Det tog längre tid än ni sa, sa han. Jag hade kunnat ta 3 tår. Spilltid är ju bra, sa Erik. Bilen puttrade igång och snart var de på väg tillbaka mot Örnsköldsvik. Erik och Karl satt nära varandra i baksätet och viskade. Trovärdig, undrade Karl. Gundersen? Ja, det är klart att det var märkligt att han stack så där, men det kan ju vara som han säger. Ja, jag är böjd att tro det. Klokare blev vi inte, sa Karl. Kanske ändå, sa Erik. De satt tysta medan bilen närmade sig över hörnes. På en läggda vid sidan av vägen stod hässjevirket uppställt, riktat mot en blå himmel. Hilding, som verkar vara en hjälpsam herre, sa Erik fundersamt. Enda arbetsgivaren till Gundersen, Vidén och Bolin. Socialt samvete, sa Karl. Eller något annat, sa Erik. Vadå? Hållhakar? Finns det andra kopplingar mellan de här tre och Hildingsson än slotterarbete? De tystnade medan kapitänen närmade sig staden. Ska ni till polisstationen, sa taxichauffören. Ja, dagen är inte slut än, sa Karl. Inte min heller, sa taxichauffören Emanuel Svedberg. Symaskins agent, singelrepresentant, kägelnedläggare, skoaffärsbiträde, hamnsjåare, lexikonförsäljare, lagerarbetare och... Det var åren de första i Stockholm efter Ådalen. Åren efter den 14 maj 1931. Han hade gått i ledet mot Lund. Det var under hans sågverkstid som försågare och stabbläggare tillsammans med 5000 andra. Han hade hört skotten, han hade sett dem i täten falla och han hade varit fullständigt slagen av det oerhörda som hände. Det hade han aldrig kunnat tänka sig. Han hade varit med kvällen före på Milos när de jagat undan svartfötter. Han hade inte varit en av de ledande, men han hade varit med. Han minns att han ringde till sin far på kvällen då det hänt och att han ivrigt berättade om nästa dag när den stora protesten skulle ske. Marschen mot strejkbrytarvillan. Då de skulle jaga brytarna från Boytons ut från Lund, bort från Ådalen. Föga hade han anat att dagen skulle sluta i skottlossning och död. Det var efter det som han flyttade. Det var sen han lämnade Ådalen och drog sig fram som försäljare av skilda slag och med tillfälliga påhugg. Men tydligast minns han bovlingen, hur han stått placerad ovanför rännan, väntat och sedan satt ner käglorna där de skulle vara. Bara några veckor hade det varit, men Han minns det som det mest förnedrande arbete han utfört. 3-4 år hade han dragit sig fram hjälpligt tills folkhögskolan hade sugit in honom, och när han slog upp böcker för första gången hade han insett att han klarade det. Det var folkhögskolan som byggt upp honom. Det var den som lett honom till polisutbildningen. Och det var där han hamnat till slut. Den första tiden som patrullerande. Men det hade gått väl för honom och han hade hamnat på kriminalavdelningen. Och det var där han skulle förbli. Men nu när han var mer än 40 år gammal hade han flyttat hem. Han hade hamnat i den stad där han var född och han såg det som ett steg tillbaka. En flykt var det. En flykt från det som varit, från henne som han levt samman med i 5 år och som bedragit honom, som svikit honom. Bilden fanns kvar på näthinnan, hon och den andra i deras säng. Han hade kommit hem för tidigt, en hel dag, ett helt dygn för tidigt. Några fler dygn blev det inte. Han hade slitit av dem täcket och föst henne ut ur rummet medan han hotat den andra, han som intagit hans plats i sängen. Han hade inte slagit honom. Han som darrande stått i ett par smutsiga kalsonger nedanför sängen. Han hade velat slå både honom och henne. Men han hade lyckats behärska sig. Hoten var nog. Ingen anmälan hade kommit. Han hade väntat på den, men den hade inte kommit. En flykt var det. En flykt från storstaden och henne. Mer än 40 år gammal och inget hade han. Ingen familj, inga barn, ingenting. Bara ett arbete som han skulle ha förlorat om han, den andra, hade lyft telefonluren och anmält honom för olaga hot. Men han hade inte gjort det. Och han kanske inte skulle göra det heller. Ingenting. Inte ens en bostad. Jag kan inte fortsätta bo hos min lilla syster, tänkte han. Jag måste finna ett eget boende. Åtminstone det. Det var kväll nu, med en sol som lyste upp esplanaden. Han gick den ner mot fjärden och strosade en stund efter vattnet innan han kom in på Storgatan och vandrade den en kort bit uppåt. Här någonstans, tänkte Karl. På Storgatan borde finnas någon liten lägenhet för mig. Jag måste ordna det om jag ska bli kvar här. Han kastade en blick på klockan och insåg att Klara nog kommit hem. Han suckade, gick in på Tvärgatan och sökte upp ingången på baksidan av huset och stötte upp porten. Hon var hemma. Maten var färdig. Hon kom ut från köket och log mot honom. Vi har besök, sa hon. Ut från köket kom en ung man. Det här är Per, sa Klara. Han bar kostym och väst. Skjortan hade rundad krage, håret i benen med en liten lock till vänster. Karl tänkte att han var runt 25. Per sträckte fram sin hand och tog Karls i ett fast handgrepp. Arbetshänder, tänkte Karl. Han tittade frågande på dem. Vi är goda vänner, sa Per. Klara och jag. Erik hade antytt att hon hade en fästman. Det här var nog han. Jaha, sa han. Jag trodde ni arbetade på annan ort. Jag är tillbaka här i stan, sa Per. Karl kastade en blick på bäddsoffan där han sovit den senaste tiden. Jag bor hos mina föräldrar, sa Per, än så länge. Han vände sig mot Klara och log. Men jag ska gå nu, sa han. Han tog ett steg närmare Klara, tvekade, men gav henne sedan en kyss på pannan. Det var trevligt att råka, sa han till Karl. Vi kommer säkert att ses flera gånger. Karl nickade och Per drog upp dörren, vände sig och lyfte handen mot Klara och försvann ut. Jag kanske ska flytta snart, sa Karl sen han gått. Ja, men vi ska inte, började Klara. Är ni förlovade? Hon skakade på huvudet. Men det är han, är det allvar? Jag tror det, sa hon. Han ser ju behändig ut. Vi kommer att träffas mer nu när han flyttat hit. Är det för din skull? Han säger det. Han påstår det. Gott för dig, sa Karl. Du då? Jag? Ja, du och kärleken. Just nu är den långt borta. Han tog några kraftiga steg mot köket. Vad blir det? Bara stekt sill, sa Klara. Du skämmer bort mig, sa Karl. Men snart är det han som heter Per som ska bli bortskämd, tänkte han. Jag måste se till att jag får tag i någonstans ett bo snart. Och så dyker sängen upp i hans medvetande igen. Sängkläderna slängda åt sidan och hon naken och han den andra framför honom. Hans händer runt hans hals när han skakar honom som om det är en tygdocka han håller i sina händer. Jag tycker det bara är trevligt att ha det här, sa Klara. Det är min bror som varit borta så länge. Hon tittade allvarligt på honom. Han nickade, gick mot henne och tog henne i sin famn. Inte långt från landsvägen, mitt mellan huset och vägen, var en hög stolpe uppsatt och på den tronade en vindflöjel i form av en svartvit polis som tycktes dirigera trafiken. Men det var ju inte så att den hindrade vägfararen att söka upp ägaren till detta hemman. Han hette Herman Hellberg och hemmanet låg i Styrnäs, inte långt från Ångermanälven. Till vänster om huset fanns en syrenbärså och inne i den var nedgrävd något som benämndes grotta, men som var en förvaringsplats för mat som skulle användas inom kort tid och inte behövde förvaras i källaren. Det fanns en korgstol inne i bärsån också och ett litet bord, och det var i korgstol han satt, Herman Hellberg, när han hörde att det var någon som stegade upp på bron. "Jag är här!" ropade han. Han satt kvar och hörde stegen närma sig, och när han tittade upp insåg han att det inte var någon granne. Inget av brorsbarnen heller som kommit på kvällsbesök, utan som vanligt en av landsvägens riddare som inte avskräckts av en viftande polis. Han bar kostym och slokhatt och en 14-dagars stubb. Men det var ögonen Hellberg tittade på och de såg inte ovänliga ut. "Jaha", sa han, "och vad vill min herre?" "Berglund", sa han. "Jag heter Berglund och söker natthärberge." "Han gjorde så Josef också", sa Hellberg. "Men han fick inget", sa Berglund. "Och ändå var han styvfar åt Herren", sa Hellberg. "Ni är väl inte religiös", sa Berglund och såg lätt orolig ut. "Icke", sa Hellberg och dog. Berglund tog av sig hatten och blottade ett ljust, oredigt hår. "Bra det", sa han. "Har ni tagit in hö?" "Klappat och klart", sa Hellberg. "Om jag får mig en sovplats här på lon, en enklare frukost, kan jag arbeta en halvdag", sa Berglund. "Veden är kluven och travar också", sa Hellberg. Han reste sig från korgstolen. "Om jag hittar det där jävla märket nere vid vägen ska jag ta bort och sätta dit ett som betyder ogin bonde och farlig hund." "Jag såg inget märke", sa Berglund. Han satte på sig hatten igen. "Men huset ser liksom lockande ut på nära vägen, det var därför." "Tyvärr är jag inte ogin", sa Hellberg. "Röker ni?" Berglund vände ut och in på fickorna. "Inga rökdon, inga tändstickor", sa han. "Följ mig upp till lon", sa Hellberg. "Gröt imorgon vid 7. "Heders", sa Berglund. De hade 5 kor och en gris, Herman Hellberg och hans syster Saga. Och när de mjölkade klart på morgonen och kom ut ur lagården hade Berglund stigit upp och stod i morgonsolen och borstade bort höboss från kostymen. Han hälsade på Saga och bar hennes hink ner mot huset. Han fick plats på soffan och medan Herman bläddrade i tidningen kokade Saga kornmjölsgröten. Hon var en tunn, senig kvinna med energiska steg. Herman la ifrån sig tidningen och de små glasögonen som hade vilat på en stor näsa. "De brukar berätta lite om sig själva", sa han. Berglund revs i stubben en stund. "Ångermanland", sa han. "Jag undersöker landskapet, kanske på ett inte så konventionellt sätt." "Turist", sa Hellberg. "Ja, det kan man kanske kalla det. Var kommer ni ifrån nu?" "Jag har varit lite överallt, kan man säga. Ångermanland är ett vackert landskap. Backigt och vilsint, men hisnande vackert." "Och nästa anhalt?" "Ja, det kanske blir Sollefteå, sedan Näsåker, Junsele, Ramsele eller kusten, jag vet inte." "Ni kommer inte härifrån?" "Sundsvall", sa Berglund. "Har ni gått hela sommaren?" "I stort sett." Hellberg reste sig och gick fram till diskbänken. Där Saga hade stoppat ner sina händer i såpvatten och mumlade något till henne. Först såg det ut som om hon ogillade vad hon fick höra. Hela ansiktet blev som en rynka, men Hellberg muttrade lite högre nu och till slut nickade hon nästan omärkligt. Och Hellberg satte sig på sin plats på gaveln av bordet igen och la glasögonen på näsan. "Jag har en del vindfällen som jag skulle vilja få bort", sa han. Berglund kisade på honom i väntan på fortsättning, men det kom ingen. "Jaha", sa han till slut. "Yxa och såg, är de bekanta verktyg för herrn?" Berglund nickade. 3 dagars arbete kanske, mat och logi, om det inte är så att ni har bråttom till Sollefteå, vill säga." "Det kan vänta", sa Berglund. "Trodde väl det", sa Hellberg. "Jag kan börja nu", sa Berglund. "Då säger vi så", sa Hellberg och drog åt sig tidningen.